Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden avsnitt nummer 46. Och varmt välkommen också dagens gäst, Sebastian Lindroth Ahl.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Ja, kul att vara här.
Allt bra?
Ja, det är bara fint.
Ja, härligt. Absolut. Jag känner verkligen att det här samtalet kommer bli riktigt, riktigt spännande och intressant. Vi ska djupdyka i massa olika saker.
Ja.
Vi ska dels prata om vad du gör nu med dina två spännande verksamheter och att du sitter med i ledningsgruppen för utbildningen Music Business Developer. Vi ska även gräva i AI, Artificial Intelligence, och koppla till musikbranschen, självklart.
Jättespännande.
AI-skapad musik och hur man bör förhålla sig till det om man är musikskapare kanske. Vi ska gå ner och kolla mer på digital marknadsföring.
Just
olika kanaler, plattformar och titta närmare på det. Och såklart lite tips. För du driver ju två Facebookgrupper. Mm. Du kanske driver fler, men kopplat till musikbranschen så är det ju musikbranschjobb och svenska musikbranschen.
Ja, stämmer bra.
Och där ska vi prata mer om det.
Ja, roligt.
Grymt, vi kör på. Hur har veckan börjat?
Den har börjat bra, lagom lugn, eller lagom hektiskt, beroende på hur man ser det.
Ja. Ja. Härligt. Ja. Brukar du kicka igång veckan liksom, på något speciellt sätt eftersom du har flera olika ben och verksamheter?
Jag gillar nog att köra igång måndagen ganska lugnt. Gärna börja morgonen med att gå ut med hunden om det är möjligt, om jag hinner med det.
Mm.
Och ta en kaffe och börja planera upp veckan och vad som behöver göras.
Ja.
Typ så. Men, ja.
Ja men grymt, för vi ska kolla lite på vad du gör nu då. Vast and Awesome börjar vi med. En digital agency för musikindustrin.
Mm. Ja, det
kan
stämmer.
Man väl kalla det för.
Ja.
Ja. Berätta, vad är detta för någonting?
Ja, hur ska jag börja? Nej men egentligen är det väldigt enkelt. Det finns ett stort behov av kunskap om liksom, hur ska man ligga i framkant i musikbranschen. Det gäller väldigt mycket delvis utveckling utav kan vara plattformar, webbsidor, men framförallt när det gäller marknadsföring. Mm. Det finns ett skriande behov utav det. Och det är Vast and Awesome liksom en reaktion på, eller vad man ska säga. Det är till för att täcka det behovet. Och den byrån har funnits snart ett år nu. Jag tror att firar ett år alldeles snart. Och för tillfället så är det jag själv som jobbar aktivt i den. Men däremot så har jag ett gäng underkonsulter, eller jag kallar för ett nätverk runt omkring mig, som är olika typer av frilansare. Det kan vara allt ifrån ingenjörer, programmerare, illustratörer, videofilmare, annonsörer, som jag tar in beroende på vad som behövs.
Ja, precis. Vilket jobb, vilket uppdrag du får i.
Exakt. Så anledningen till att jag har det är för att kunna vara snabb och flexibel och för att kunna sätta ihop liksom ett team som verkligen kan vara, liksom, som verkligen är det bästa för det uppdraget, istället för att man är fast vid de anställda som man har, och så kanske det är ett projekt som inte helt och hållet kanske är anpassat efter deras kompetens, utan kunna vara flexibel där, men också på så sätt kunna liksom jobba med nya aktörer på andra sidan jordklotet eller vad det nu kan vara, så att man har möjlighet att vara flexibel på det sättet.
Mm. Lite framtidstänk när det gäller anställning.
Ja, men lite så. Jag tänker testa det i alla fall. Ja. Det är möjligt att kanske anställa det här framöver, men för tillfället så är det som gäller då. Men som byrå så jobbar vi som sagt mestadels inom musikbranschen. Det är i alla fall liksom vårt fokus, men det kan även liksom hamna lite utanför. Men i så fall är det för att jag anser liksom att det finns någonting man kan lära utifrån de grejerna som man kan ta in i musikbranschen. Men det kan vara liksom, aktörer i musikbranschen kan vara allt ifrån artister själva till skivbolag, management, bokningsbolag, organisationer eller vad finns det mer för aktörer, förlag.
Mm. Är det allt då liksom från att sätta ihop något paket som de behöver till att lägga upp någon strategi för deras sociala medier?
Ja, det är en bra fråga, för att det kan vara, det är väldigt brett vad vi liksom åtar oss att göra, eller jag då framförallt, för att det kan skilja sig väldigt mycket. Det som är väldigt populärt nu och efterfrågat det är digital marknadsföring. Och då är det delvis är det då strategi och upplägg, alltså en plan. Man kanske vill, kan vara en festival som ska lanseras, det kan vara en artist som vill kicka igång sin karriär, eller etablera artist som vill göra någon kreativt släpp eller ja, något sånt. Mm. Och då kan det både innefatta den här strategin och plan, men också genomförandet. Ibland innefattar det till exempel en kampanjsida som ska utvecklas. Kan till exempel vara någonting som genererar spellistor utifrån användarnas input kopplat till Spotify's API-er eller liknande. Som det sedan ska liksom drivas trafik till för att engagera fans och så vidare. Mm. Men sen också utförandefasen på så sätt att det också innebär att man annonserar, väldigt mycket annonsering. Facebook, Instagram, Google, YouTube, Spotify eller vad det nu behöver vara då. Mm. Så det är en stor bit. Mm. Men som sagt, det här med utvecklingen, det är också en jättespännande del, för att där kan man vara riktigt kreativ.
Ja, verkligen. Och din specialitet i det här då, som du sa, du sätter ofta ihop ett team och tar in specialister. Vad är din specialkompetens, skulle du säga?
Ja, jag tror att jag har ovanligt, i alla fall om man ser till musikbranschen, så tror jag att jag har ovanligt stark teknisk kompetens. Med att jag har liksom tidigare drivit utvecklingsprojekt och utvecklat tjänster, system, webbsidor, och har haft ett gäng med utvecklare och designers. Så jag vet vad som är möjligt att använda med olika slags tjänsters API-er och vad som är möjligt att göra. Och därmed så får jag också då en lite annorlunda palett över vad man rent kreativt kan sätta ihop. Mm. Så många gillar att ta in mig till exempel för att liksom ta in kreativa och nytänkande koncept. Mm. Och ibland kan det stanna just där, att jag är med i den processen, men det kan också vara liksom att göra den delen då. Så det är mycket tech, kan man säga då, om man ska liksom säga det lite slarvigt, kombinerat med musik och marknadsföring. Ja. Så jag ser mig som, jag började väl som mer som musiknörd, men sen när man började jobba inom musik så blev liksom den hobbyn blev ett arbete, och då blev kanske blev hobbyn kanske mer tech-nörd, men som jag nu på något sätt håller på att föra ihop igen då, liksom på något sätt, och en del marknadsföring i det då.
Och sen har du ju en annan verksamhet.
Ja.
Yours in Distress.
Ja.
Och det är då uttalat, eller citat, kanske världens första musiklabel för AI-musik.
Ja, men precis. Det stämmer bra. Den driver jag tillsammans med en kollega som heter Carl Marcus Gidlöf. En del av musikbranschen känner kanske mer till honom från skivbolagen Despots Records eller Icons Creating Evil Art. Och vi brukar träffas regelbundet och prata om just musikbranschens framtid. Och har liksom hela tiden varit nyfikna liksom på vart är vi på väg. Och vi pratade mycket om just AI och tyckte liksom det var intressant om man skulle sätta då våran kompetens från musikbranschen kombinerat med just vad som händer inom området med artificiell intelligens och den utveckling som är där. Mm. Och ta reda på vad som händer när vi börjar jobba mot det. Mm. Så vi satte igång det här liksom musikbolaget, ska vi säga då, utan egentligen veta vart det skulle leda, utan vi ville mer låta det bli en plattform för oss själva att ta reda på dels vilka utmaningar vi står inför för att lära oss de grejerna, men också vilka möjligheter det finns. Mm. Så vi har under drygt ett år här nu hållit på och byggt ett gediget starkt nätverk inom just artificiell intelligens. Vi har varit ute på olika konferenser och meetups och olika forum på nätet, bygga upp ett nätverk där, i och med att det är helt ny typ av nätverk som behövs för, för det området. Vi har ju ett musikbranschnätverk stort, så då har vi liksom på ganska kort tid byggt ut det då. Mm. Och det håller nu då på att resultera i olika slags projekt.
Mm. Spännande, det kan vi dyka ner i lite mer längre fram i samtalet. Och de här, båda de här verksamheterna är ju kopplade till musikbranschen som du nämner. Och det känns ju väldigt liksom nu i tiden. Och hur tycker du att musikbranschen har tagit emot de här olika delarna? AI och sen digital marknadsföring har ju funnits ett tag nu. Men hur tycker du att musikbranschen applicerar det?
Ja, när det gäller digital marknadsföring så det bara måste finnas idag helt enkelt. Och det tror jag de flesta är överens om. Så många är väldigt angelägna om att antingen ta in kompetens eller höja sin egen kompetensnivå inom just det området. Så där tror jag inte råder någon som helst tvivel om det. Däremot så kan det kanske vara hur mycket man applicerar det. Man kanske vill hålla det tillbaka lite grann, att man vill vara lite försiktig. Mm. Medan andra vill absolut ligga i framkant och vilja testa nya grejer då. Men när det kommer till AI-delen då, så det är ju lite mer spännande i och med att reaktionerna är väldigt blandade där.
Mm. Det känns som det.
Och där måste jag säga att det kan vara väldigt svårt att förutsäga hur när man möter någon person ute till exempel och man berättar om your sin distress, så är det svårt att förutsäga då hur den personen ska reagera.
Mm.
Och det kan nog vara lite 50-50 med att man tycker att det är antingen det är kanske lite läskigt eller spännande helt enkelt.
Mm. Jag tycker som sagt att vi ska reda ut lite så här vad det är för någonting, för jag tror att inte folk förstår riktigt. Och det går väl att likna lite grann med när vi gick från fysiskt till digitalt, att det var lite motståndare och vissa som helt och hållet bara pushade det, nej det här är bara en fluga, och liksom inte applicerade till att vad det faktiskt kommer bli. Så man skulle väl kunna likna det med det, va?
Man skulle kunna göra, men man skulle också kunna likna det vid när elektriciteten kom.
Ja.
Den var ju liksom så himla stor och betydande för liksom hur vårt samhälle fortsatte utvecklas.
Mm.
Och enligt många så kan AI faktiskt vara en så pass stor grej.
Mm.
Så att det kan vara så mycket större än bara det här digitala skiftet till streaming som vi varit med om nu faktiskt.
Okej, okay. Ja, men spännande. Och såklart så sitter du även med i ledningsgruppen för utbildningen Music Business Developer.
Ja, det tycker jag är jätteroligt att få vara med.
Och det tycker vi också.
Ja.
För vi vill ha någon sån här framåt-tänkare. Och det är ju verkligen du. Men vad skulle du vilja bidra? Och vad hoppas du kunna bidra med till utbildningen och till studenterna framöver?
Jag tror att jag kan bidra med att kanske zooma ut lite grann. Det är väldigt lätt att ha lite så här skygglappar. Man tittar bara vart man befinner sig just nu. Men det är ett verktyg som jag använder för att verkligen titta tillbaka historiskt. Hur har vi kommit fram där vi är idag? Och också då titta framåt. Det blir lättare att titta framåt och se liksom hur snabbt det faktiskt kan gå när någonting förändras.
Mm.
Och genom att göra det så får man också en kanske lättare få visioner för vart man är på väg.
Mm.
Och där tror jag att jag kanske kan hjälpa till och ge lite kunskap och bidra med lite vart vi kanske är på väg. Och våga testa nytt.
Exakt. Och det är det mycket utbildningen handlar om. Att liksom utveckla framtidens musikbransch. Och då behöver man förstå sig på och verkligen ta in det här. Och se det från ett väldigt, väldigt stort perspektiv. Så det är väldigt välkomnande.
Ja, vad roligt.
AI, Artificial Intelligence, tycker jag vi dyker in i nu.
Ja, vad spännande.
Ja, och om vi går in lite mer i detalj. Hur fungerar det här nu då? Vad är AI-skapad musik?
Ja, vi kanske kan börja med vad är artificiell intelligens?
Ja, vi kan börja redan där, absolut.
För att det är nog där jag tror man behöver börja. Och då får man kanske gå tillbaka redan till vad är intelligens för något, bara så att vi reder ut alla begrepp. Ja. Och redan där så finns det liksom meningsskiljaktigheter om vad intelligens är. Men intelligens kan beskrivas som förmågan att uppnå komplexa mål. Det tycker jag är en bra beskrivning av vad intelligens är.
Mm.
Och då artificiell intelligens, det är då, vad ska man säga då, syntetisk intelligens. Eller icke-biologisk sådan. Precis. Intelligens. Vilket innebär att det är då förmågan att tänka, fastän det inte är våran biologiska hjärna som gör det. Utan istället för att det är kolatomer som processar en massa data, så är det då kiselatomer. Och det är då artificiell intelligens. Och det är ett jättestort begrepp som kan, det är som att prata om just elektricitet, det kan appliceras på så många olika sätt.
Mm.
Och nu ställer frågan här till exempel om vad är då AI-skapad musik? Och då får man gå in och tänka liksom att det är musik som skapas på något sätt.
Mm.
Och då är det alltså en dator som på något sätt har varit med och skapat eller komponerat den här musiken. Och idag har vi inte kommit så långt så att datorer helt och hållet utan mänsklig input klarar av att skapa egen musik. Utan vi är snarare där idag där man kan bygga upp som digitala ramverk och bestämma ungefär hur musiken ska låta, vilken känsla den ska ha.
Mm.
Och sedan så kan det då generera massor av sådan musik. Det kan också finnas med i formen av som ett stöd när man komponerar musik. Du spelar kanske ett pianostycke. Och sen får du ett svar, ungefär som att du jammar tillsammans med någon.
Mm.
Och det är väl ungefär där det används rent praktiskt idag redan.
Mm.
Och det finns flera jättespännande sådana lösningar som används av en del artister.
Just det. Men om man tänker då, AI-skapad musik, är det inte helt bara en dator som genererar en poplåt? Utan det måste finnas en mänsklig touch i det hela, ifrån början.
Ja, där vi är idag i utvecklingen. Och då kan vi passa på att gå in där, för att där vi är idag så är det en typ av artificiell intelligens som man kallar för snäv artificiell intelligens. Och det är här som begreppsförvirringen börjar, när man kanske ser paneler på konferenser eller ser folk prata om artificiell intelligens och utveckling. Kan man kanske kolla på någon video på YouTube, och då ena stund så pratar en del om det som vi kallar för snäv intelligens, vilket är det vi har idag då. Men, och andra pratar om det som man kallar för generell artificiell intelligens, eller AGI, artificiell generell intelligens. Vilket innebär att man har nått så långt så att den artificiella intelligensen är lika smart som den mänskliga hjärnan, eller ännu bättre.
Mm.
Och det är egentligen någonting helt annat. Det är det som kanske beskrivs mycket i science fiction filmer och så vidare.
Mm. När den blir smart och lär sig själv.
Exakt, och då kan den i sin tur skapa ett eget AI som sen skapar nya låtar. Skapa ett eget AI som blir kompositör, som i sin tur skapar ett eget AI.
Just
och så
det.
Mm. Det är då det blir ännu mer intressant. Men där är vi inte än, men vi är på väg dit.
Ja.
Så där vi är idag med snäv intelligens, så det implementeras mest då som ett slags stöd till musiker och skapare, om man ser till på den kreativa sidan. Då.
Mm.
Men det är ju inte på något sätt nytt egentligen, om man ser till att det är algoritmer som på något sätt skapar musik. Det har vi gjort egentligen i flera årtionden tidigare. Liksom David Bowie hade något projekt, han jobbade lite grann med det, men även Brian Eno har också skapat sådan musik där det varit olika system som har skapat musik där han inte haft kontroll över exakt hur det ska låta.
Mm.
Han har gjort liknelse via att han ser sig själv som en trädgårdsmästare som sår olika frön. Och sen så får det växa till en trädgård. Och den här trädgården är då metaforen för en låt. Men
just
den
det.
Inte har full kontroll på hur den låter. Då.
Mm.
Och Brian Eno kallar då den typen av musik för generativ musik. Och det kallas också en del adaptiv musik. Som adaptiv musik är när den använder mycket användarinput till exempel. Input kan vara din mikrofon, den kan vara en rörelsesensor eller att du trycker på en knapp någonstans och så påverkas musiken. Och adaptiv musik används väldigt mycket inom spelindustrin då, till exempel.
Mm.
Och det är också en form av AI-musik då.
Men kan du ge, vi pratade förut, jag tror det var på Where's the Music-konferensen där, så gav du ett exempel på just det här med adaptiv musik. Har jag för mig, du liknade det med att gå förbi ett dagis till exempel, om du har ett par hörlurar på dig och så tar den in det som händer utanför.
Ja, just det. Jo, men det var faktiskt en iPhone-app som jag tror kan vara så 7-8 år gammal eller sånt där. I den tidiga iPhone-eran så var det en app som inte längre finns. Som var då långt före sin tid. Mm. Där man var tvungen att ha headsetet. Och då var det olika konstnärer och musiker som då hade då just sått de här fröna, om man ska göra den liknelsen, bestämt olika ljudlandskap. Men som då påverkas olika beroende på ditt headsets mikrofon. Så när du då gick in i stan, kom förbi bussar, det tutar i trafiken, du hör det här övergångsstället som tickar. Det implementeras i ditt headset i musiken där det sedan blev olika effekter och så vidare och så vidare.
Men det blev inte det ljudet i sig, alltså bussljudet som man hörde då, eller?
Det kunde ta som en liten sampling från det ljudet som sedan återupprepades och med vissa effekter.
Ah, okay.
Och så vidare. Så den var väldigt smart på så sätt att den kunde känna igen då, liksom att det här ljudet passar. Det låter lite ambient så det får ligga som en ljudmatta i bakgrunden. Kanske kände igen olika tap sound och som blir de rytmiska delar i det hela då. Och där tror jag att det kommer komma väldigt mycket sådan musik här snart. Och det finns en ny app som jag kan rekommendera som heter, jag tror den heter Endel på svenska då, endel.io.
Mm-hmm.
Den finns bara i beta, men man kan ansöka om att få del av den här appen. Och där är det annan typ av input som man har i mobilen. Där är det, kan du koppla då dina steg med den här stegräknaren. Men också om du har kopplat pulsräknare till din mobil, så blir din puls en del i den här inputen på den musik som skapas i dina öron. Mm. Och det här ska då vara lite mer meditativ musik som baseras då på forskning, vilka typer av ljudvågor som påverkar hjärnan på olika sätt beroende på vilken sinnesstämning man är ute efter. Till exempel om du sitter och är fokuserad på jobbet, då har du ett mode för det. Vill du försöka sova, finns det ett mode för det, eller när du är på något sätt, det som kallas för public space, när du är ute då, så finns det då olika sådana val där. Och sen tar den då olika input i din telefon och som du hör då i dina hörlurar. Och det blir extra effektivt när du har så här noise cancelling hörlurar.
Ja, exakt. Och om vi går in på mer så här hur det här kommer kunna användas i musikbranschen mer framöver och inte bara nu, utan vi spånar lite framåt. Kommer det bara vara en form av när man skapar musik, eller kommer det finnas användningsområden för tekniken i andra delar, alltså businessdelen till exempel, analyser eller ta fram data och statistik? Vad tror du?
Jag ser lite grann att man kan ha AI som en form för att skapa nya affärsmodeller. Du kan ta vad som helst som finns idag, addera AI och sen har du en ny affärsmodell. Det som sker mest just nu då, det är inom just den kreativa delen, just med låtskapande då. Det är väl det som jag tror kanske är mest attraktivt och där man väl hör en direkt skillnad och där det skapas någonting väldigt konkret.
Mm.
Sen kan det vara lite de här tråkiga delarna när det handlar om upphovsrättsliga delar, med att den känner igen olika verk eller fördela pengar på olika sätt. Det handlar egentligen om att man effektiviserar datasystem.
Mm.
Där det sitter en massa människor och jobbar manuellt idag, kommer ett AI kunna effektivisera den delen då. Och det pratas mycket om till exempel A&R till exempel, att analysera massor med data, kunna förstå när vad som kan vara en blivande hit i tidigt skede till exempel och så vidare.
Mm.
Så det är ju en del där också. Men om vi ser då ännu längre i framtiden när det då troligtvis kommer komma det här AG i artificiell generell intelligens. Det är egentligen dit vi bör fundera på vart vi vill att musikbranschen ska hamna när vi väl kommer dit. För att det kommer behöva sättas upp regler och lagar för inför när vi kommer till det här stora skiftet, för det kommer påverka oss radikalt. Hela branschen kommer förändras jättemycket. Och vi behöver tillsammans, alla i branschen, enas om hur vi vill att AI ska vara en del i musikbranschen. När det gäller till exempel då låtskrivarprocessen, ska AI kunna få skapa egna verk och få anses vara en juridisk person rent rättsligt och juridiskt då, till exempel.
Men idag så är det ju inte så då, utan då är det bara det är som ett hjälpmedel helt enkelt. Kan vi sammanfatta det med det?
Ja, idag är det som ett hjälpmedel. Men jag ser det också, särskilt då i det musikbolaget vi har nu då med Yours in Distress, så ser det som ett verktyg för oss att utforska vad kreativitet är och vad kreativitet kan vara.
Ja.
Idag ser vi det som en typisk mänsklig sak att vara kreativ. Mm. Men där skulle jag vilja utmana det här påståendet och se, finns det något som kan kallas vid syntetisk kreativitet till exempel? Vad är skillnaden mellan en mänsklig inspiration eller maskinell inspiration? Om man ser till inspiration, vad det egentligen är hos en människa, så är det input som vi får genom vid olika tidpunkter. Vi ser, vi doftar, vi känner, vi hör saker, det processas i våran hjärna. Och sen så blir det en slags output.
Ja.
Och alla sådana saker går att göra med maskiner också. Så det, och vad är då skillnaden mellan mänsklig och maskinell inspiration? Och har det ena lägre värde än det andra? Det är sådana frågor vi kommer få handskas med framöver.
Ja, jo, för jag kan tänka mig att de som sitter där ute och lyssnar och säger, jag är en musikskapare. Varför ska en robot ta över det jag gör? Tror du att det kommer hända? Eller tror du att det kommer vara mer två parallella banor, om man kan kalla det för det?
Det är en bra fråga. Det kommer alltid finnas folk som känner sig hotade.
Ja.
Och det kommer vara en del jobb som kommer få stryka på foten och sådär. Absolut. Men jag tror att kreatörer kommer tycka det är ett fantastiskt verktyg med vad AI kommer kunna leverera. Det kommer vara, man har ju hela tiden använt digitala verktyg som kreatörer och musikskapare. Och det här kommer addera en nivå till på det här som jag tror många kommer uppskatta. Vilket innebär liksom att den kreativa processen kommer, det kommer kanske boosta på den kreativa processen helt enkelt.
Mm.
Det kanske kommer vara en co-writer, kommer vara ett AIs namn helt enkelt.
Mm.
Och man har jätteroligt till exempel. Då.
Mm.
Så givetvis kommer några känna sig hotade. Men jag tror den positiva kommer väga över den negativa delen.
Ju mer folk förstår sig på det, kan jag tänka mig.
Precis. Och jag tror att redan idag så är AI redan accepterat. När du googlar idag så är det ett AI som ger dig resultatet.
Mm.
Så vi använder redan AI idag. AI är egentligen bara någonting som händer bakom kulisserna.
Mm.
Och det kommer i mångt och mycket se ut så som vi är vana vid att kommunicera idag och olika verktyg. Det är bara det att hur informationen processas det bakom.
Mm.
Det är det som förändras. Och det är det som blir en slags exponentiell utveckling utav hur smart och snabbt det arbetar. Vilket innebär att det kommer gå jättefort i den här utvecklingen.
Mm. Så det är ju mer vad man liksom själv associerar med begreppet AI också. Att rensa ut det på något sätt, att det inte är en robot som tar över världen, utan att mer, ja, men som vi är inne på, och förstå sig på vad det betyder. Jag tror att det är det som är det viktiga. För att folk förstår ju inte på att Google är en, att det är en AI bakom som hämtar hem det här. Utan det är bara en funktion som har lite algoritmer och så pang, så får jag upp mitt resultat.
Ja, men precis. Det var precis som när elektriciteten kom på samma sätt där. Att det var säkert en del som var motståndare till det också. Och det är det med AI med. Men nu är det en helt naturlig del i vår vardag. Och det kommer AI också vara. Den stora frågan är, hur vill vi att det ska implementeras när väl den ännu smartare AI, AGI eller superintelligensen då, kommer att komma. Mm. För att där innebär liksom på ännu större, i ett ännu större perspektiv så finns det jättestora risker med det för vår civilisation som vi absolut bör uppmärksamma. Och det behöver vi göra inom musikbranschen också, för att det är upp till oss människor nu att bestämma hur vi vill att det ska utvecklas, för just nu är det vi som styr AI:s utveckling, men till en viss punkt fram när AGI kommer så kommer det att själv kunna sätta sina mål, och det är inte vi gör det. Så därför behöver vi idag diskutera de här grejerna. Det är jätteviktigt att diskutera hur vi vill att det ska utvecklas, hur vi vill att vår framtid ska vara innan det är för sent, för att sånt tar lång tid. Det vet vi hur det var nu med piratkopiering och de problem som vi har haft där med lagstiftning och hur tjänster utvecklas och innan det kommer bra lagliga alternativ och så vidare. Och så vidare. Mm. Att sånt tar lång tid. Och det finns många gissningar om när AGI kommer. Det finns en del som säger att det kommer inom 3-4 år. Det finns sådana som säger att det kommer inte komma det här århundradet. Men enligt en bok som fysikern och kosmologen Max Tegmark skrev så finns det ett snitt bland dagens AI-forskare. Det kommer komma någonstans runt 2055. Någonstans där. Men många framstående AI-forskare som till exempel Ray Kurzweil på Google tror att det kommer någon gång 2030. Mm. Och amerikanska regeringen tror att det kommer komma runt 2036. Mm. Så ja, det går snabbare än vi tror.
Och så kommer det väl komma små versioner. Alltså det kommer ju byggas på så att säga, själva tekniken. Och det kommer inte bara vara ett så här, från och med idag så finns det, utan det är väl en utvecklingskurva som man kommer se.
Exakt.
Men är det är någonting som du verkligen vill propsa på, att börja prata mer om det istället för att skjuta det framför sig?
Ja, nej men jag vill det är väl egentligen en av anledningarna varför vi driver Yours in Distress. Vi vill öka kunskapen och medvetande om vad det här innebär, hur det kommer påverka oss. Mm. Och det kan vi använda Yours in Distress som. Och några av projekten kommer kanske vara saker som kanske utmanar både ur ett etiskt och moraliskt perspektiv, just för att öka förståelsen över vad det kan innebära. Och en del kanske mer i konstprojektsform, för att det, ibland så kan det vara ett bättre sätt att kommunicera och öka förståelsen om någonting, av vad som går att göra. Och en del kanske mer affärsmässiga.
För jag tänker just som du var inne på det här med när det kommer sån smart AGI, allt som har med upphovsrätten att göra, vem äger det? Vem får betalt? Vart flödar pengarna någonstans? Kommer det vara samma betalningsersättning? Alltså ersättningsmodell för när man lyssnar på musik? Kommer det vara olika ersättningsmodeller för olika slags skapad musik? Kommer det vara olika ersättningsmodeller för vad som helst? Och jag börjar tänka också just det här med branding och hela den biten. Att företag skulle väl bara kunna applicera sina värden på något sätt, sina liksom värden och visioner, och utifrån det så skapas det musik, applicerat till det, applicerat till reklam. Då finns det inget som heter synk längre. Mm. när man liksom, det kan hända så galet olika många saker.
Ja men det stämmer bra. Vi kan ta som exempel, vi har Spotify idag som en dominerande musikplattform, i alla fall när det gäller betalningsmässigt då. Och det finns ju incitament för att Spotify vill ha in mer musik som är skapad utav kanske artificiell intelligens, om nu lyssnarna tycker att den är relevant och bra musik. För att vi kommer till en fråga, vad är riktig musik? Och det är upp till lyssnarna att bestämma. Men om det nu är så att en del AI-skapad musik kommer innebära mindre kostnader, delvis att man kanske kan skapa fler låtar på kortare tid och med färre människor. Människor är alltid dyra att ha igång. Men sen är det också människor och skivbolag och många mellanhänder vill ha olika pengar däremellan. Så om det nu kan skapas musik som lyssnare tycker är lika relevant och lika engagerande och lika bra, så finns det absolut incitament för de stora musikbolagen eller de som streamingtjänster till exempel att implementera det då delvis. Men det är ju bara en del av det hela delen, i och med att det är svårt idag kanske att skapa en AI-artist, även om det rent praktiskt går att göra. Och det finns säkert exempel på det också.
Jag tror det finns en japansk AI-artist.
En sån där hologram.
Ja, men precis.
Där, ja. Ja. Nej, men och det är ju jättespännande, men jag tror att vi kommer komma dit ännu mer, absolut. Men i dagsläget så tror jag det handlar väldigt mycket om att det handlar om att berätta spännande och bra historia. Även om musiken är kärnan i musikbranschen, så är det så mycket mer idag man berättar om historien bakom musiken. Artisten kanske säger någonting viktigt, engagerande, står för olika saker. Och sen så råkar den personen också göra musik som man sen konsumerar och vill identifiera sig med. Då. Mm. Jag tror människan kommer fortfarande ha en betydande och viktig del och roll i det här. Mm. Men jag tror att det kommer komma att bli vanligare med lite mer det som slarvigt kallas för så här, skalmusik eller funktionsmusik, tror jag kanske används, den termen används lite oftare då. Och jag tror det var Brian Eno som en gång sa att i framtiden så kommer det finnas tre typer av musik. Det kommer finnas live-musik, inspelad musik och generativ musik. Och det är nu som generativ musik börja komma och bli allt större. Jag tror inte att Spotify kommer att vara den absolut största dominerande plattformen. Det är inte säkert att det är en framtida musikplattform, utan det kommer nog allt mer nu med typen av generativ och adaptiv musik som baseras på olika slags input. Mm. Där en låt inte behöver vara 3 minuter lång, behöver inte finnas album och så vidare, utan det är musik som används vid helt andra tillfällen. Och där tror jag finns ett jätteområde. Där tror jag vi är bara på början nu, även om vi haft det många år tidigare. Men nu så tror jag att de fysiska begränsningarna och de tekniska möjligheterna är rätt för att skapa den typen av verksamheter och tjänster.
Ja. Om man är intresserad av AI då, vart börjar man då?
Jag skulle rekommendera en bok. Boken heter Liv 3.0, skriven av Max Tegmark, en svensk kosmolog och fysiker som har skrivit den. Jag tror han är baserad på MIT i Boston. Och den boken skulle jag rekommendera att läsa för att få en förståelse av vad artificiell intelligens är och på vilket sätt det kan komma och påverka vår civilisation och våran vardag framöver, och få en att tänka till lite grann. Gå också och googla på Max Tegmark. Det finns säkert olika föreläsningar, kanske något TED-talk eller liknande. Men annars är det ju, läs mycket artiklar, gå på konferenser, diskussioner. Det finns jättemycket på YouTube. Bara välja och vraka och ta del av det som man tycker är intressant, för att det är ett sånt enormt område. Så en del handlar helt enkelt om konst och AI, där det är jättemycket till exempel visuell konst i form av bearbetar gamla medeltida tavlor och sen skapar nya sådana tavlor inspirerat av det till exempel. Finns, men när det gäller videos, finns språk, finns jättemycket sådana områden. Så jag tror att alla kan nog hitta någon del när det gäller AI och fördjupa sig inom.
Ja. Och om man är mer tveksam då? Hur bör man tackla det?
Ja, men då får man skärpa till sig. Alltså. det är som när elektriciteten kom. Ja. Det är ju, man får skärpa till sig. Liksom. Det kommer helt enkelt. Det kommer påverka massa. Men då får man vara lite delaktig. Då, det är jättebra att det finns folk som tycker olika. För då skapas det friktion och debatt och diskussioner och folk engagerar sig. Så det är jättebra. Det är klart man får skärpa till sig på så sätt att det kommer att komma. Men då får man hitta bra argument så att vi hittar en framtid som eller hitta en vision som vi alla vill eftersträva. Och där AI kan vara en del av det på ett bra sätt. Inte bara ett dåligt sätt som man kanske föreställer sig.
Ja, men mer ser det som en möjlighet att vara med och påverka också.
Ja, men exakt. Och det tycker jag är jätteviktigt att alla får få komma till tals här och verkligen tycka till. Mm. För att det, annars så kommer folk känna sig utanför eller överkörd eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är som sagt, det är vi människor som fortfarande bestämmer i några år till.
Ja, verkligen. Sjukt spännande tycker jag i alla fall är med den biten. Vi lägger det lite åt sidan, så ska vi prata mer marknadsföring, digital marknadsföring. Överlag då, vi börjar bara rakt på. Vilka kanaler tycker du att man ska lägga tid på idag? Vilka är liksom som man bör lägga sin fokus på?
Det är en jättebra fråga och kommer inte få något bra svar eller helt så här, finns inget rätt svar där. Men man kan ju börja med i alla fall att titta på vad är det för typ av musik eller artist det man jobbar med och vilka tror man kan tänkas gilla när man pratar om eller den typen av musik. Både titta demografiskt, vart i världen, är det bara Sverige till exempel. Och så får man titta på den information som finns över vilka kanaler, och som, när det gäller då digitala kanaler i alla fall, vilka som kan vara relevanta för det. Mm. Det finns väldigt mycket information om, i alla fall speciellt i Sverige då, vilka som använder vilka digitala kanaler, Snapchat, Instagram, Facebook och så vidare, så kan man göra en bedömning utifrån det, i och med att det tar mycket tid att arbeta med väldigt många kanaler. Mm. I och med att alla behöver bearbetas på sitt egna sätt då. Mm. Så då handlar det om att prioritera sina digitala kanaler. Vilken är viktigast för just det här?
Vilka använder du själv av då?
Ja, det är en bra fråga. Jag hoppar väldigt mycket fram och tillbaka och vill hela tiden testa nya saker, och folk som ser mig med min smartphone förundras över hur många appar jag har, och det är bara för att jag testar allting. Mm. Så vilka kanaler jag använder, det jag använder hur många som helst och testar några testar jag bara en gång. Ja. Men något som jag använder hela tiden, det är Instagram, Facebook, ibland en del Snapchat, YouTube, Spotify givetvis också som en slags digital kanal på det sättet då. Men ja, egentligen jag har testat allt och lite till och hela tiden ute efter och börja med att testa den nästa stora grej.
Mm. Finns det någon risk med att lägga all fokus på en kanal, skulle du säga? Om vi går till artistperspektivet.
Ja, i alla fall om man väljer fel kanal. Ja. Det har jag faktiskt sett också. Det till exempel så kan det vara en artist som tycker det är vrålroligt med Twitter, och så har man bara en svensk publik och använder inte några andra kanaler i princip alls till exempel. Men det är kanske en dålig idé att prioritera och bara använda Twitter, i och med att det inte är så stort på det sättet. Det är väldiga kluster på Twitter inom vissa ämnesområden och intresseområden som använder då. Bara som ett exempel där. Mm. Då. Mm. Så man får hitta en bra mediamix som passar sin profil helt enkelt.
Jag tänker också sådär att risken med plattformar som lägger ner eller går i konkurs eller blir tvingade att stängas ner. Man vet ju aldrig vad som händer. Facebook till exempel, som är blåsväder nu, men att lägga all krut där, även om du skulle samla en ganska bra fanskara och följare, puff, så är de borta.
Ja, absolut. Och det finns många som har investerat mycket pengar på tillväxt på olika digitala kanaler som sen har prioriterats ner och inte alls varit så viktiga. Mm. Så det är väldigt många som har investerat nu då på att bygga sina egna databaser då. Och till exempel e-postadresser eller mobiltelefonnummer då.
Precis.
Och det är en väldigt bra grej att göra. Och nu får man ju tänka extra noga nu när vi får här GDPR här i Sverige. Så att man är påläst där, vad man får göra och inte göra och så vidare. Så där får man ta och tänka på det också. Men absolut, det är bra att äga de delarna själv också. Mm. Och det där går lite i vågor skulle jag säga. Att ibland så är det vågor på bara nya tjänster, och sen helt plötsligt något år så tar alla hem det. Alla vill göra en egen webbsida och egna utskick och samla in massa e-postadresser, och sen så går det tillbaka igen till sociala medier och sådär.
Vad skulle du säga att vi ligger någonstans nu då?
Nu skulle jag säga att nu är det många som väljer att ta hem det.
Det är så?
Ja, det ska jag nog säga. Speciellt efter Facebook, Cambridge Analytics läckan. Samtidigt som GDPR gör det lite snårigare. Mm. Samtidigt så får du kanske bättre kvalitet på den databas som du väl använder. Så ja, nej, men jag skulle nog säga att det är många som väljer att samla själv. Samtidigt så är det väldigt billigt att använda de befintliga digitala kanaler med andra plattformar.
Kommer de nuvarande kanalerna och digitala plattformarna att kunna fortsätta liksom anpassa sig till de tekniska utvecklingarna och vad faktiskt konsumenterna kräver av dem? Eller tror du att det kommer komma nya?
Jag tror att Facebook kommer nog finnas kvar på ett eller annat sätt. Kanske mer som någon slags grundläggande infrastruktur. För att det är redan så pass stort och har väldigt många användare. Samtidigt kan det gå väldigt snabbt också. Men vad jag såg till exempel på årets South by Southwest så var det mycket diskussion om de här grejerna med nya slags plattformar som bygger på blockchain-teknik till exempel. Mm. Vilket innebär att det är allt mindre decentraliserat. Så det är alltså en mindre, istället för att en stor databas som ägs av ett stort varumärke så är det utspritt hos massa olika användare. Om man ska förklara väldigt, väldigt kort då. Så där utvecklas det en del, så det skulle bli jättespännande att se vad som händer där till exempel. Mm. Jag kan tänka mig att det investeras en del i det just nu efter vad som har hänt här med Cambridge Analytica-skandalen. Då. Så där får man hålla lite koll på, vara beredd och testa lite nya grejer.
Mm.
Absolut.
Men för jag tänker så här, egentligen det är inte väldigt lång tid som de har funnits. Är det 2006 de startade eller...?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror det kan vara 2006. Det låter
någonstans
väldigt bekant.
Ja. Så det är inte jättelänge de faktiskt har funnits. Alltså 12 år.
Nej, gud nej.
Och tittar man på liksom alltså vanliga traditionella tidningar som har funnits i 100 år som fortfarande finns kvar. Det känns oavsett så känns det som att det kommer hända väldigt mycket inom de här plattformarna.
Ja men visst, och det var inte länge sedan vi hade MySpace och jag fick hjälpa artister med sina MySpace-sidor och så vidare. Och det var det skulle alla ha helt enkelt.
Jag vet inte hur många timmar jag satt och harvade med MySpace själv med bandet och försökte lista ut hur det fungerade och man bytte bakgrundsbild och hej och hå. Det blev lättare kan man säga.
Ja, absolut.
Men om man ska börja med att få ut ett budskap som artist, hur bör man liksom börja jobba och applicera sitt budskap på de digitala kanalerna? Säg att jag är helt från scratch och vill få ut min musik, alltså mitt budskap. Mm. Vart bör jag börja någonstans?
Ja, det är ju alltid tufft när man ska börja från scratch. Det är det. Och det gäller ju då, vi är i en tuff situation idag där du har tillgång till all världens musik i din ficka praktiskt taget. Vilket innebär att det är en oerhörd konkurrens och så kommer du och säger till någon att lyssna på mig, det här är jättebra musik. Och sen så svarar den du säger det till liksom, nej men varför är det bättre än det jag kan hitta här?
Mm.
Så man får kanske titta på vad finns det för andra saker och kring runt omkring musiken som man kanske har att berätta eller vill kommunicera och interagera om då.
Mm.
Hitta olika berättelser om kanske vart inspirationen kom eller har man tagit något ställningstagande omkring någonting, det är något viktigt man vill berätta eller vill man vara underhållande eller det handlar om att säga någonting relevant och kommunicera det till fansen då.
Mm.
Men det vanligaste felet är väl egentligen skulle jag säga, att plocka bort den där megafonen som du har framför munnen.
Mm.
Det är ingen envägskommunikation utan det är en tvåvägskommunikation.
Mm.
Det finns en anledning varför det heter sociala medier. Det är att vara social.
Exakt.
Så lyssna mer och interagera mer.
Mm.
Det skulle jag väl säga att man börjar där med ha det som mindset i alla fall. Då tror jag man har kommit ganska långt.
Ja, men verkligen. Har du några exempel på artister, företag som gör det här väldigt bra, just kommunicerar i sociala medier?
Jag brukar oftast titta utanför musikbranschen när jag vill inspireras. För att jag tycker att musikbranschen visso står delvis på tå. Men vill man verkligen ligga i framkant så tycker jag liksom man tittar utanför.
Mm.
Och man kan väl kanske börja med att ställa sig själv frågan. Vad är det för varumärken som kommunicerar med mig och tilltalar mig idag? Som inte är då musikbransch till exempel. Det kan vara klädesmärke, det kan vara bilmärke, det kan vara ett sportlag.
Mm.
Och sen titta på hur kommunicerar de med mig? Vad var det här som jag tyckte att de gjorde bra? Vad var det för någonting? Eller, vad kallar man det? Reverse engineering, helt enkelt. Mm. Göra en liten enkel analys på det. Och inspireras och plocka de bästa delarna utav det. För mig själv till exempel kan det vara Oatly, tycker jag är jätteroligt att följa. Jag tycker det är både underhållande och härligt med glimten i ögat där. Bilmärket Tesla tycker jag är jätteintressant att följa. För att det är revolutionerar en hel bransch.
Mm.
Och se hur man lyckas bygga upp en stark following och hur engagerade folk är och där man verkligen gör en hel omvändning mot hur branschen har gjort tidigare till exempel. Men jag tror att alla kan hitta sina egna de där varumärkena, personerna eller vad det nu kan vara och för att hitta sina favoritexempel.
Mm. Jag tror många tar det på för mycket allvar också. Lite grann i hur man ska kommunicera, att det måste vara så vältaligt och det måste vara så korrekt och det måste vara liksom annonseringsmaterialsmässigt hela tiden utåt och att det är det konsumenterna vill ha. Men det är precis som du säger, tittar man på sig själv, vad är det man egentligen tycker är bra och hur kommunicerar man? Man kommunicerar inte med vältaligt skrift eller tal när du pratar med en kompis eller liknande. Så att det är nog någonting jätteviktigt att tänka på. Att make it simple, alltså gör det mer anpassat för kommunikationen än reklambaserat.
Ja, absolut. Och en nyckel där tror jag är att förstå vilken är man pratar med.
Mm.
Då kan man också prata med dem på ett sätt som är anpassat till dem.
Exakt.
För att du kan ha helt olika tone of voice som det kallas då, beroende på vilka det är du pratar med. Och det kan vara valet av ord, ibland kan det vara valet av emojis, om det ska vara en punkt, lite mer formellt och korrekt, eller ska vara tre punkter eller vilken typ av bilder eller vilken typ av humor man använder och så vidare.
Ja.
Så absolut, du är helt rätt där. Man kan verkligen gå tillbaka och göra det mer personligt på ett sätt. Men det beror ju såklart på vilka vill du prata med. Och ibland så passar det inte alls personligt. En del som du vill nå så är det kanske inte så. Men generellt kan man, tycker jag, en trend är i alla fall att det går ju åt att vara varumärken är mer personliga helt enkelt. Det känns som att du blir kompis med ett varumärke.
Mm. Och experimentera måste väl vara någonting bra också att göra. Och inte bara säga, men det är så här vi ska göra, så fortsätter vi att bara pumpa ut det.
Ja, men det är ju det bästa, tycker jag.
Ja.
Och det tycker jag är en fin grej med den utveckling som vi har. Att man får vara ödmjuk mot för mig då, som mot mina kunder, när de frågar mig, vad tror du är bäst?
Mm.
Och där är det faktiskt klokt för mig att säga att, ja, men jag vet inte säkert. Jag har en hypotes om att jag tror att det skulle kunna vara så här, baserat på min erfarenhet och andra grejer jag har gjort. Men vi tar och testar det helt enkelt.
Mm.
Och så kan man göra det som kallas för AB-testet till exempel.
Mm.
Så det är en väldigt, väldigt fördel. Och jobbar man på det sättet under en längre period så lär man känna den målgruppen. Om man jobbar med ett och samma varumärke eller vad det nu kan vara under en tid, så sitter det sen i ryggmärgen hur man ska kommunicera.
Mm. Och när vi ändå är inne på kommunicera och Facebook och plattformar, så du driver ju de här Facebook-grupperna Musikbranschjobb och Svenska Musikbranschen.
Ja, just det.
Ganska stora ändå i medlemsantal.
Ja, om man ser till enbart i Sverige mätt och hur många det som jobbar i Svenska Musikbranschen, så är de relativt stora.
Ja, så är man inte medlem så är det ju bra att gå med dem.
Ja, nej men absolut. Svenska musikbranschen, den skulle jag vilja vara lite mer aktiv. Det är egentligen en grupp för att prata ganska öppet om vad som händer i musikbranschen. Man tipsar varandra, frågar varandra om råd eller man har läst en artikel, vad har andras input eller vad det nu kan vara. Då är det verkligen den rätta kanalen för det då. Men vill man leta efter bra personer som man vill jobba med eller praktikanter eller själv söker praktikplats eller jobb till exempel, då är det musikbranschjobb. Det är bara att söka på Facebook så kan man hitta där. Jag tror det är lite över 7000 medlemmar där nu och det är allt från techbolag till olika slags musikbolag, små som stora. Mm. Och där finns det även några systergrupper till musikbranschen. Det finns även en i Norge och en i Danmark också. Ifall man vill kika lite utanför Sveriges gränser.
Och liksom, hur bör man som användare använda de här och kommunicera genom de här?
Ja, mitt tips där är att först och främst läsa de reglerna som finns på i varje grupp. Det finns lite enkla punkter, väldigt, väldigt, väldigt basic. Till exempel i musikbranschjobb så ja, men, tipsa inte folk om din musik där. Liksom. Folk Nej. Tycker det bara är jobbigt. Alla medlemmar brukar spammarkera sånt där. Så det påverkar det bara negativt. Även om man tänker att men här finns ju en massa bra folk i musikbranschen. Mm. Så skippa de grejerna. Söker du jobb där, det är en del som gör det, inte jättemånga. Men då kan det vara bra att vara väldigt tydlig med vad du vill ha ut av din plats eller också vad du kan. Och sen brukar ofta vara några som brukar kanske kommentera och ge lite tips där. Mm. Men allt som ofta så är det nog företag som brukar söka efter personer där. Så det är nog, ja, till allra största delen är det nog att det utannonseras antingen praktikplatser, jobb, volontärarbete och liknande då. Mm. Och då får man ju vara noga med att läsa på vilket sätt de som annonserar om erbjudandet, hur de vill att du ska kontakta dem.
Ja.
Om det är en e-postadress till exempel, då ska du inte kontakta dem via Messenger direkt om det står att du ska höra av dig till dem på e-post. Då tycker de bara är irriterande.
Det minskar nog dina chanser att komma vidare i jobbprocessen.
Ja, men absolut. Det tror jag. Det tror jag. Ja, men läs beskrivningen där. Där finns det lite tips.
Mm. Och svenska musikbranschen då? Hur bör man lägga ut och kommunicera där?
Jag skulle nog kanske, till exempel man har läst någon artikel kanske om artificiell intelligens och musik till exempel. Då kan man kanske lägga in en länk där och sen ställa en fråga som man kanske är nyfiken på vad andra tyckte om det eller vad det nu kan vara.
Mm. Vi ska avsluta med två saker. Dels ska du få en fråga från föregående gäst Mark Dennis från Sony Music.
Just
som det. Vi hade förra avsnittet. Mycket intressant avsnitt. Och vi pratade lite om influencerbegreppet där. Och han undrar då, vilka personer är det egentligen som har möjligheten att påverka andra personers beteende?
Ja, det är en bra fråga och jag förstår hans funderingar där. Och jag har själv funderat en del på det där. Och en influencer, det är väl vad man egentligen kallar för en kurator i andra sammanhang. Någon som har någon slags trovärdighet och har en följarskara. Och värdet där är egentligen inte i antal följare som jag ser det, utan det är ju trovärdigheten.
Mm.
Så en kurator som har noll trovärdighet har egentligen inget värde rent marknadsföringsmässigt.
Mm.
Och det är där jag tror vi är lite i idag, att det har hypats upp jättemycket med influencers och kuratorer då. Och kommer de till en nivå där många uppfattar dem som köpta, då tror jag liksom banan är på väg neråt för dem, för att då minskar nog trovärdigheten om de inte lyckas återfå det då. Så där tror jag liksom, det kan nog vara bra med en del transparens till exempel, och det jobbas det säkert med inom den branschen, det segmentet då, jättemycket för att influencers då ska fortsätta kunna ha en business då. För att jag tror att kuratorer kommer alltid finnas på ett eller annat sätt.
Mm.
Kanske ännu mer nischat, kanske i mer slutna grupper och sådär. Ja, jag tror att det är just trovärdigheten där som är nyckeln, om de har hos den följarskaran har en trovärdighet eller inte. Och finns ju en trend där också, om man ser till kanaler, digitala kanaler. Vi har haft väldigt många öppna kanaler där man postar och syns för väldigt, väldigt många. Twitter till exempel, Facebook har varit det väldigt mycket. Men det är allt fler som postar i slutna kanaler och nätverk. Facebookgrupper är en sån grej till exempel. Nu förvisso de här musikbranschgrupperna är väldigt öppna. Men de allra flesta grupperna, de är inte du inbjuden till. Du kan inte ens se dem. Samma är det i grupper på WhatsApp, WeChat, Telegram. Och där är väldigt mycket slutna kanaler då. Och det är där jag tror att det kanske kommer vara lite framtidens kuratorer kommer finnas i de här kanalerna. Och kanske inte alltid ses kanske som kurator, utan som extremt duktiga nätverkare i sina kanaler. Så de som kommer kunna påverka mycket framöver tror jag är de som starka sociala nätverkare är med i de, ska man säga, viktigaste nätverken. Och genom sitt nätverk har möjlighet att påverka.
Just det. Och inte bara en Instagram-bild på en fin dryck och så lägga ut den på sin kanal.
Nej, precis. Motsatsen.
Ja, men härligt. Mm. Och sist men inte minst, en fråga till nästa gäst. Vad skulle du vilja ställa då?
Jag tyckte det var svårt att komma på en fråga, för det finns jättemånga frågor och jag vet ju inte riktigt vem det är som kommer här härnäst efter. Men någonting jag funderar på, det är att musikbranschen, den som vi jobbar i idag eller är verksamma i idag på ett eller annat sätt, och som jag tror kanske många här som lyssnar också är eller vill bli, det är att den startade 1877 när Thomas Edison uppfann telegrafen. Telegrafen var som en cylinder där ljudet spelades in och som det sedan också kunde spelas upp. Så det var liksom första gången som vi hade då inspelad musik som satte grunden för den branschen vi har idag, som bygger på mycket på inspelad musik. Sen när det verkligen blev en grej med den här telegrafen, då fick man begränsa sig till det här fysiska formatet, vilket blev då 3 minuter. Och sen fortsatte det utvecklas. Kom med grammofonen, med grammofonskivan, och som ju utvecklas i olika stadier med stenkocka, vinyl och cd-skiva. Och där innebar det att den här cylindern blev utplattad och helt plötsligt fick man plats med lite längre tid. Ja, men ungefär kanske 10 låtar där varje låt var 3 minuter lång. Och därmed sattes då formatet album. Men nu har vi haft en utveckling här där de här tekniska begränsningarna har försvunnit. Så min fråga är, kommer de här låtformaten som vi har idag med 3 minuter, som är fortfarande väldigt vanligt, och formatet som album finnas kvar länge till? Och varför används det fortfarande i så stor utsträckning?
All right. Det blir en klurig fråga för nästa gäst
att
bena ut.
Ja, jag tror det.
Ja, men härligt. Tack för samtalet, Sebastian.
Tack själv, Andreas.
Ha det fint.
Du med.
Hej.
Ciao.